Häromdagen så fick jag ett brev. Och det handlade en hel del om detta som är så svårt att uttrycka i ord. Att man kan känna sig så utanför och känna sig så ensam att man inte riktigt vet vem man är. Det finns ju många fina ord för det här. Vi talar om att ha en identitet eller att söka sin identitet. Att förstå vem man är. Och det är ju ett område där många människor behöver hjälp. Därför att det är ett svårt lidande att inte veta vem man är. Och det är inte så självklart att man kan finna ut det på egen hand. Var och en av oss ser ju bara sig själv inifrån. Jag har aldrig sett min rygg. Du har aldrig sett in heller. Och det gör ju att det finns, så att säga, sidor av dig som din omgivning ser bättre än du själv. Jesus nämner ju det här i den välkända liknelsen om flisan i din broders öga och bjälken i ditt eget. Därför när det gäller andra människors ögon, då ser vi så bra. Så minsta lilla gnet och minsta lilla grand är utomordentligt synligt. Men själv kan man ha en timmerstock i ögat utan att märka det. Ty man ser sig själv inifrån och andra ser en utifrån. Därför är det inte så givet att man kan på egen hand med det perspektivet förstå vem man är. Frågan är om Bibeln talar någonting om det här eller om den inte gör det. Jag vill mena att den säger en hel del om detta. Men den uttrycker sig med ganska annorlunda ord än vad vi brukar göra. Och det ord som jag tycker ger en nyckel till det här, det är ordet andlighet. Jag tänkte att vi den här helgen skulle läsa lite i Bibeln och se vad det menas med att vara en andlig människa. Och det är ju kanske också ett stort och viktigt begrepp. Aposteln Paulus ställer ständigt fram två alternativ. Han talar om att vara andlig och att vara kötslig. Och vi kristna, vi använder ofta och gärna de här orden och vet i regel ganska dåligt vad de står för. Det kan ju kanske vara intressant att se vad det handlar om. Vi ska börja i första Korintierbrevet i det tredje kapitlet. Och medan ni slår upp det, så låt mig påminna om den text som Bengt läste nyss. Om din konung som kommer fattig ridande på en åsna. Han måste ju veta vem han var. Han måste ju haft en identitet, för att nu tala med psykologers uttryck. Eftersom han kunde lägga av alla yttre attiraljer. Han behövde inte ha 10 ordnar på bröstet. Han behövde inte vara fint klädd. Han behövde inte lukta vare sig mum eller något annat. Utan han var så trygg att han kunde sitta på en åsna och ändå vara kung. Och det är det här vi är ute efter. Att inte behöva en massa titlar. Att inte behöva en massa andra saker att hänga på sig liksom. För att bli något. Att vara trygg i den person man är. Första Korinthierbrevet 3. Det här är, som jag sa, kopplat till begreppet andlighet. Och Paulus skriver nu till Korinth så här. Jag läser från början. Och jag kunde inte heller tala till er bröder som till andliga människor. Jag fick tala till sådana som var kvar i sin kötsliga natur, till spädbarn i Kristus. Jag gav er mjölk, inte fast föda. Den tålde ni ännu inte och ni tål den inte heller nu eftersom ni fortfarande har kvar er gamla natur. För om det finns ofördragsamhet och strid hos er, har ni då inte kvar er gamla natur och lever på vanligt mänskligt vis? När den ene säger jag hör till Paulus och den andra jag hör till Apollos, är ni inte då som alla andra? Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som har fört er till tro, var och en med den gåva han fått av Herren. Jag kunde inte tala till er som till andliga människor, säger Paulus. Ty ni var inte andliga. Nähe, vad fattades då, säger vi. Jo, säger Paulus, ni bråkar ju. Varför bråkade de? Jo, därför att olika förkunnare hade var och en sin fanklubb. Det fanns de som gillade Paulus och sprang på hans möten så att säga. Det fanns de som gillade Petrus och det fanns de som bara diggade Apollos. Ni har inte förstått det här med andlighet, säger Paulus. Där har vi den ena nyckeln. Vi ska gå till en annan text. Galaterbrevet. Det sjätte kapitlet. Till synes handlar det om något helt annat. Men vi ska ur de här två texterna tillsammans få en första bild av vad ordet andlig står för. Från början. Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse, ska ni som är andliga människor visa honom till rätta. Men gör det med ödmjukhet och se till att du inte själv blir frestad. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Den som menar sig vara något fast han ingenting är bedrar sig själv. Var och en ska pröva sina handlingar och söka skäl till stolthet enbart hos sig själv och inte hos andra. Var och en måste bära sin egen börda. Här handlar det om att man kommer på en människa med att göra någonting som är fel. Då ska ni som är andliga människor visa honom till rätta, säger Paulus. Och när ni gör det så ska ni inte tänka att det är något särskilt med er som inte gör så där. Utan du ska komma ihåg att också du behöver hjälp. I Korinth jämförde man predikanter med varann. Och Paulus skriver till vännerna i Galatien att ni ska inte jämföra er med varann. I synnerhet inte när någon befinner sig i en förnedrande situation. När någon har syndat, när någon har gjort något som man kanske skäms för, ska ni inte jämföra er med varann. Den andliga människan jämför sig inte med andra. Och här har vi ju redan lite grann av en nyckel till detta med att så att säga ha förstått vem man är och vara den man är, istället för att försöka klä ut sig till något annat. Att inte jämföra sig. Varför ska man inte göra det då? Vi har ju betyg i skolan och vi har 10 i topp i radion och vi har tävlingar i allt. Varför ska man inte jämföra sig? Det som är så roligt. Ja, tanken bakom det är främst denna. Att det är dumt att jämföra sig. Det är ingen större idé att jämföra äpplen med päron. Och ännu mindre äpplen med kilometer. Tanken är den att du och jag, vi är unika. Det finns ingen som har ditt fingeravtryck mer än du. Och därför så är det ju ingen idé att jämföra ditt fingeravtryck med mitt fingeravtryck. Du och jag, vi är handgjorda. Gud har gjort oss för hand. Och det är också så här att skapelsen hänger ihop. Vi är inte bara människor, en människa där och en människa där, utan något samband med varandra. Utan vi hör ihop med varandra. Och det här, det belyser ju Paulus gång på gång med sin undervisning om vad den heliga ande gör med oss. Vi blir ju andliga genom att Guds ande påverkar oss. Vad vill då Guds ande göra med oss? Vad är han ute efter? Om den helige ande är hjälparen, vad ska han hjälpa oss med? Jo, vi kan se det om vi går till 1 Korinthierbrevet 12. Där talar Paulus om det som vi brukar kalla andens gåvor. När Gud ger oss av sig själv, sin heliga ande, så kan saker hända i våra liv som inte kunde hända förut. Somliga förstår Guds vilja på ett sätt som den naturliga människan inte gör. Andra kanske får förmågan att be för sjuka så att de blir friska, åtminstone ibland. Och allt det här kallar vi ju för andliga gåvor eller nådegåvor. Jag läser några verser i början här. Första versen. I fråga om de andliga gåvorna, bröder, vill jag också att ni ska ha kunskap. Ja, vad bra, säger vi. Det vill vi gärna ha. Vi vill till exempel veta hur man får olika gåvor, och vi vill veta hur man blir det ena och hur man blir det andra. Men det är inte den kunskapen Paulus är intresserad av. Det står egentligen ingenting om det. Utan i verserna efter så räknar han upp några sådana nådegåvor. 7 versen. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt. en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som han själv vill. Ja, det är alltså bara en liten kort uppräkning av vad den helige ande, hur den helige ande kan yttra sig i en människas liv. Men det betyder ju inte att vi har fått veta vad anden vill med detta. Vad har anden för avsikt? Vad tänker Gud? Jo, det kommer sen. Och då tror vi ofta att Paulus börjar undervisa om något annat. Men nu kommer det han vill säga. Nu kommer den kunskap han vill att vi ska ha. Anden är nämligen inte bara ute efter att den ene ska profetera och den andra ska bota sjuka och den tredje ska tala i tungor och den fjärde ska göra det och den femte ska göra detta. Utan han är ute efter att vi ska foga samman till en enda kropp. Och en kropp med många lemmar och många olika organ. Men ändå en enda kropp. Och då säger han så här, 12:e versen. Ty liksom kroppen är en och har många delar. Och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp. Så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger, jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Och om örat säger, jag är inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör det lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han vill. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, dem gör vi så mycket finare. Och de delar vi skäms för, omger vi med så mycket större anständighet. Något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Här har vi jämförelserna igen. Ögat som jämför sig med örat. Och örat som jämför sig med näsan. Och i början talar Paulus om sådana jämförelser där man tycker att ja, jag är ju en förfärligt dålig och hopplös människa. Örat, om örat säger jag är inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör det i alla fall till kroppen. Lite senare talar Paulus om att man kan ju jämföra sig åt andra hållet. Man kan jämföra sig och tycka att man är förfärligt bra. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Där har vi orsaken till att det är så dumt att jämföra sig. Det är för att vi behöver ju varann. Och det finns en, så att säga, en skapartanke bakom detta att vi är så olika och att våra livsöden är så olika. Våra livserfarenheter, det vi har varit med om, det är för att vi ska behöva varandra. Gud skapar enhet genom att göra oss olika. Människor skapar som regel enhet, eller försöker åtminstone, genom att göra alla likadana. Var och en som har gått i grötrock på en kaserngård vet vad jag talar om. Där alla ser precis likadana ut. Det är enhet av mänsklig modell. Gud gör enhet genom att göra oss alla olika. Och det är för den enhetens skull som jämförelserna är så fåniga. Leder till så tokiga resultat. Allt det här betyder nu att detta med att veta vem man är, det är inte en fråga om att bara vi liksom tar en person och så ställer vi honom där. Och så går vi runt och så tittar vi lite grann framifrån och bak, och vi tar ett förstoringsglas och vi undersöker med olika metoder. Vi frågar vad han har för utbildning och årsinkomst och ja, hur många hedersutmärkelser han har fått. Utan varje människas identitet har också med, vad ska vi säga, de människor som han tillhör att göra. Det handlar om att hitta en plats i kroppen i det stora sammanhanget. Vi kan inte lösa denna frågan bara genom att titta på en enda människa, utan genom att titta på den människan plus de människor som finns runt omkring. Det är nu inte så konstigt som det låter. Var och en som har gift sig vet att man blir ju först förälskad i en person. Och så gifter man sig med henne och så får man 100 släktingar på köpet. Och det kanske inte riktigt var alla i den släkten som man blir lika kär i som den man fick hjärtklappning av först. Alltså, man kan aldrig veta en människas identitet, veta vem en människa är, om man så att säga rycker ut honom ur det sammanhang där han hör hemma. Utan det är en fråga om vem jag är i förhållande till de människor som jag lever med. Och det är också en anledning till att jag inte kan bosätta mig på en fjälltopp någonstans i ensamheten och sitta där och fundera ut vem jag är, utan det är bara i samspelet med de människor jag har runt omkring mig som det kan klarna vem Gud har skapat mig till att vara. Och en andlig människa är nu alltså en människa som inte jämför sig, utan en människa som förstår detta med att vi hör ihop. Vi är skapade inte du där och du där, utan vi är skapade så att vi hänger ihop med varandra. Och i det ögonblick man inser det, så förstår man att det är, frågan är fel ställd om man säger så här: vem är nu jag? Utan frågan är istället: vem är jag i det större sammanhanget? Tillsammans med min familj, tillsammans med mina släktingar, tillsammans med dem som jag lever ihop med, arbetar ihop. Det är det här vi upplever när man blir arbetslös. Man kanske ingått i ett arbetslag länge. Jobbat ihop med en liten skara människor. Och i det sammanhanget vet man ju precis vem man är. Och sen en vacker dag så får man sparken. Lågkonjunktur. Eller vad det kan vara. Och plötsligt sitter man där. Och tycker, jag vet ju inte vem jag är. Och så tycker man, det var ju konstigt det här. För 2 månader sedan innan varslet kom så visste jag ju precis vem jag var. Hur kan det komma sig att jag inte gör det nu? Jo visst, men jag sitter ju så att säga inte längre på samma plats i kroppen. Jag är ju nu ett uttaget organ. Man får säga det så. Ett hjärta som ligger i en burk och slår. Eller vi har ju alla sett på TV såna här program om den lätta skilsmässan. Den här då hon förälskar sig någon annan och han förälskar sig någon annan och de sitter vid köksbordet och ja, vi kan väl lika gärna skiljas. Ja, det tycker jag också. Vi kan lika gärna skiljas och så går de varsitt sitt håll. Och sen så gifter sig var och en med någon annan och sen så går allihopa ut i skogen och plockar svamp. Har ni sett sådana program? Och alla är så lyckliga och alla är så glada och alla har ju fått så många barn tillsammans med alla. En skilsmässa är alltid ett helvete. Alltid. Jag har inte träffat någon som sagt något annat. Varför det? Jo, därför att plötsligt så är man ju alltså utsliten ur det sammanhang som man behöver för att veta vem man är. Din identitet är ingenting som du kan gå omkring med i fickan. Utan det har så att säga, det är någonting som man hela tiden tar emot som en gåva från de människor som man lever ihop med. Och att vara en andlig människa, det handlar om att förstå det här. Det är för att när man har förstått det så slutar man jämföra sig. Du förstår ju att det är ju ingen idé att jag jämför mig med dig. Vi hänger ju ändå ihop. Stanley Jones har i en av sina böcker en väldigt bra bild för det här. Han berättar om en församling där det fanns en kvinna som sjöng så bra. Där alla i församlingen sa, vi har så vacker sångröst. Och det är ju lite av äktenskapets hemlighet. Två jag som inte känner varandra kanske från början förenas till ett vi. Och där så att säga identiteten inte längre är den att ja, nu går jag ut och spelar fotboll, sen får du göra vad du vill. Utan vad ska vi göra? Där man så att säga delar allt. Paulus talade lite grann om det här i Efesiebrevet, 5:e kapitlet. När han undervisar om äktenskapet, 5:28. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan. Vi är ju delarna som bildar hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet. Här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. En stor hemlighet. Vad är det för en hemlighet? Jo, det är gemenskapens hemlighet. Att den jag är gift med kan jag inte skada utan att skada mig själv. Därför att även om det ser ut som om vi var två människor. Och nu är det faktiskt 26,5 mil mellan min hustru och mig. Det spelar ingen roll. Vi hänger ihop. Därför skulle hon plötsligt säga till mig att nu vill jag inte veta av dig längre. Ja, då skulle jag rasa ihop. Och från att ha vetat vem jag var, så skulle jag plötsligt inte veta vem jag var. Därför att den dyrbaraste relationen har gått förlorad i mitt liv. Och detta alltså med att veta vem man är, det har med gemenskap att göra. Det är någonting som växer fram ur de relationer man lever i. Bilden av, din bild av dig själv, den har du inte byggt upp på egen hand, utan den är så att säga resultatet av ditt samspel med din omgivning. För Gud är det ju annorlunda. Vi ska slå upp i Andra Moseboks 3:e kapitel. Gud uppenbarar sig i den brinnande busken för Mose och säger till Mose att han ska återvända till Israels barn och kalla dem ut till honom i öknen. 13:e versen. Då sa Mose till Gud: när jag nu kommer till Israels barn och säger till dem: era fäders Gud har sänt mig till er, och de frågar mig: vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud sa till Mose: jag är den jag är. Och han sa vidare: så skall du säga till Israels barn: jag är har sänt mig till er. Och Gud sa ytterligare till Mose: så ska du säga till Israels barn: Herren, edra fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt mig till er. Detta ska vara mitt namn i evighet, och så ska man nämna mig från släkte till släkte. Gud är den han är. Om så inte en kotte tror på honom, om alla vänder honom ryggen, så är han den han är. Men så är det inte med dig och mig. För vi är inte Gud. Och det kan ju gott hända att när ormen kommer med sin frestelse: du kan bli som Gud, så kanske det mycket handlar om just detta. Att vara någonting i sig själv. Att inte behöva få en identitet som en gåva av människorna runt omkring, utan att kunna vara något i sig själv. Det vill vi ju alla. Någonting hos oss vill det. Någonting hos oss värjer sig emot att till exempel någon kommer och tar ifrån en alla ens titlar. Eller om man är officer, någon kommer och rycker av officersbeteckningarna och slänger dem. Att plötsligt förlora, så att säga, sin plats i tillvaron. Det är vi mycket rädda för. Men Jesus, som så att säga är absolut, han klarade att vara föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med krankhet. Vi klarar inte det. Låt oss då använda ett svenskt ord för det här vi nu är ute efter. Och det är ordet inlevelse. Vad är det som gör gemenskapen till gemenskap? Inte bara att man bor under samma tak. Inte bara att man har barn ihop om man har det. Utan inlevelsen. Där börjar det. Den är nödvändig. Återigen är ju Gud, så att säga, modellen för det hela. Tänk vilken inlevelse han har i oss när han låter sin heliga ande bo i oss. Det är inlevelse. Han lever i mig. På samma sätt om du är bekymrad. Och du berättar om det som bekymrar dig. Och jag inte bara hör vad du säger, utan jag lyssnar. Det är skillnad på det. Det att lyssna, det är att höra med inlevelse. Efter en stund när du har pratat om din ångest, så sitter jag där och känner också ångest. Därför att jag lever mig in i det du säger. Och det är förunderligt vad det kan hjälpa. Också i ett samtal där det kanske inga praktiska tips eller lösningar på problemen kom fram. Bara att någon ville lyssna. Bara att någon ville dela. Smärtan, oron, ångesten. Vad det hjälper. Varför hjälper det? Jo, man blir på något sätt upprättad som människa. Man får lite av sitt människovärde tillbaka, säger vi. Plötsligt vet man ju igen vem man är. Och det förlöser ofta kraften att gå vidare. Att härda ut, att orka den situation man står i. Att någon vill leva sig in i en situation. Det handlar ju om att någon kan, så att säga, dela min glädje och dela min sorg. Och när Paulus talar om Kristi kropp i första Korinthierbrevet 12, så säger han ju strax efter den texten vi läste, att om en lem lider, så lider alla. Och om en lem hedras, så gläder sig alla. Det är gemenskap. Om min hustru har det svårt, så har jag det också. Vi hör ihop. Jag kan inte sitta på lite avstånd och säga att ja, du är för konstig du. Det blir ingen gemenskap. Jag måste lyssna på henne. Och hon lyssnar på mig. Inlevelsen. Det här att på något förunderligt sätt öppna sitt innersta. Så att man blir påverkbar. Och det här, det måste vara något ömsesidigt i det. Det blir inte mycket inlevelse i... Jag kan inte ha mycket inlevelse i dig om inte du samtidigt har någon inlevelse i mig. Om du sitter stängd som en mussla, så kanske jag aldrig, så att säga, blir insläppt. Man måste ge varann förtroendet. Släppa in den andra för att en inlevelse ska öppna sig. Den inlevelse som till sist på något sätt, som vi inte riktigt förstår, gör det möjligt för oss att veta vem jag är och vem du är. Vi är inte robotar, vi är inte maskiner, utan vi är människor. Och det sant mänskliga Det som skiljer dig och mig från datorer och robotar och maskiner, det är inlevelsen. Min dator har ingen inlevelse. Är jag glad så fungerar den som vanligt. Är jag arg så fungerar den också som vanligt, fast jag inte gör det. Den är en maskin. Men du och jag, vi har inlevelsens fantastiska möjlighet. Den andliga människan är en inlevelsemänniska. Andlighet har med inlevelse att göra. Det tror jag är det ursprungliga, det grundläggande. Andlighet har med inlevelse att göra. Och ju mer inlevelsen då får, så att säga, växa fram och komma till sin rätt, desto mer ser vi ju hur mycket vi hänger ihop med varandra. Och hur dumt det är att vi jämför oss med varandra. Att vi upphöjer somliga som man gjorde i Korint. Eller att man föraktar andra som man kanske gjorde i Galatien. Utan där är du och här är jag. Och ditt liv ser inte ut som mitt och mitt ser inte ut som ditt. Du har saker som du skäms för och jag har saker som jag skäms för. Och vi behöver på något sätt komma till en klarhet om att vi är inte avgränsade enheter i oss själva, utan vi är skapade för att hänga ihop. Och det sant mänskliga kommer bara till sin rätt när vi hänger ihop. Jag läste häromdagen en bokrecension. Det handlade om fyra olika böcker där författarna försökte förklara hur det kom sig att vanliga människor kunde bli massmördare under andra världskriget. Det är väldigt många av dem som tjänstgjorde i dödspatruller, utrotningsläger, i SS, plutoner och så vidare. Det var vanliga människor. Hur går det till? Kan man göra dig och mig till lika omänskliga varelser? Och hur gör man i så fall? Ja, svaret är väldigt enkelt. Vi bara kan få dig att helt stänga av din inlevelse. Sen kan vi göra vad som helst. Med din inlevelse är du människa. Och har förmågan att göra andra till människor. Stäng av din inlevelse. Och du blir en robot som hanterar din omgivning som robotar. Alltså har det med inlevelse att göra. Och det Hitler lyckades med, det var ju att utmåla en folkgrupp som så annorlunda och i grunden så ondskefull att människor liksom spontant stängde av sin inlevelse. Och det här är ju också detta som vi ibland behöver få träna på. Vi behöver få lära oss när vi möter människor från en annan bakgrund än vår egen. Det är ju alltid lättare att leva sig in i en människa som har varit med om ungefär samma saker som man själv. Som talar samma språk. Lever i samma kultur. Det är inte omöjligt att leva sig in i en annan människa som har andra förutsättningar, men det ställer större krav på en. Och ändå är det så fortfarande att om människan ska vara mänsklig så handlar det om att hon tillåter inlevelsen att finnas där. Och den är, det är något gudomligt i den. Gud som lever sig in i dig och mig så att han bor i dig och mig. Paulus skriver det där Galaterbrevet, de välkända orden, vi kanske ska ta dem till sist. Andra kapitlet, 19 och 20 verserna. Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig för mig. Nu lever inte jag, säger Paulus. Och det är ju inte så ofta man får höra någon som säger jag är död. Har du gjort det någon gång? Det brukar man i regel inte säga. Men Paulus säger, nu lever inte jag. Och med det menar han alltså, nu lever inte jag som den individ som liksom är någonting helt utanför allting annat. Utan nu lever jag i gemenskap med Gud. Kristus lever